Bismillah, alhamdulillah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Vi har kommit fram till den sista lektionen i boken Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Och vi stannade förra lektionen vid Bab al-Dhann, kapitlet om misstankar. Och vi gör ju så som vanligt att vi bara läser de autentiska haditherna. Och många av de hadither som författaren tar upp repeteras. Så de hoppar vi också över. Då vi har gått igenom dessa hadither tidigare. Författaren säger till exempel Bab Natful Ibti. Kapitlet om att dra ut håret under armarna. Och det här talade vi om för 2-3 veckor sedan, eller? Då nämnde vi dessa hadither om Al-Khisal Al-Fitra. Egenskaperna av fitra. Så det finns inget behov av att repetera dem just nu, utan vi hoppar över dem och refererar till äldre lektioner. Sen hoppar vi förbi några svaga hadither och kommer till kapitlet Bab La'ibi As-Sibyan Bil-Jawz. Kapitlet om att barn leker med nötter. Kapitlet om att små barn kan leka med nötter. Och där berättas det från Ibrahim al-Nakhai, rahimahullahu ta'ala, som sa att våra vänner, ashabuna, yani betyder här mentorer, som är sahaba, som Abdullah bin Mas'ud, brukade tillåta oss att leka med allting, förutom hundar. Och då så sa Abi Abdillah, yani Bukhari, yani Sibyan, när vi var barn, Lissibyan. Gärna att det är tillåtet för barnen och leka med allting förutom hundar. Och författaren nämner också hadith Aisha radiyallahu anha, att profeten a.s. brukade hämta små flickor för att leka med Aisha när hon var liten. Ja, och dessa hadither tyder på att barnlekar är i grunden tillåtna så länge de inte omfattar någonting som går emot islam. Som till exempel det här med att spela med nötter, kan vara att man kanske kastar mot varandra, alltså utan att skada, passningar, någon form av fotboll, liknande. Att det här är tillåtet, det finns inget fel i detta. Eller att man ska träffa vissa saker, det kan vara olika former av lekar. Och sen har vi också att då Aisha radiyallahu anha brukade leka med yngre flickor. Så att grunden i lekar är att de är tillåtna. Och då också ska man beakta de saker vi nämnde i förra lektionen. Det här med att det finns vissa spel som inte är tillåtna, som det här med spel med tärningar, alla spel som är pengar. Till exempel nu om barnen spelar nötter eller kulor och satsar pengar, då blir det från att vara ett tillåtet spel till ett förbjudet spel, eller hur? Eller om det är äldre barn som ska be, ungdomar, och dessa spel går ut över religionen. Att de spelar fotboll, men på bekostnad av religionen och lämnar bönen, tiden för bönen går ut, då är det inte heller tillåtet. Eller om det här spelet leder till hat och bråk och tjafs, då är det inte heller tillåtet. Så att man ska ha de här sakerna i åtanke. Det ska inte vara qimar, spel om pengar. Det ska inte vara på bekostnad av religionen. Och det ska inte vara någonting som leder till el-barda, som leder till hat mellan muslimer. Ja. Sen så nämner författaren en hadith där Rasulullah Abu Huraira radiyallahu anhu berättar att Rasulullah alayhi salatu wassalam såg en man springa efter duvor. Och då så sa profeten alayhi salam, shaytanun yatba' shaytanatan. En satan som springer efter shayatin. Och vad menas med detta? Jo, att det som den här mannen gör är någonting dåligt. Yani att ha duvor i islam är tillåtet, att ha duvor för att, yani, vad kan man säga, de ska värpa ägg, eller för att sen äta dem och sånt. Det är tillåtet. Och därför så säger Imam Nawawi, han säger här beträffande dessa hadither. Ja. Att det är då tillåtet att ha duvor för att ta deras ägg eller äta. Eller för att de ska vara brevduvor. För att de ska bära på brev. Jaizun bila karahiyya. Ja, det är tillåtet och det är inte ogillat på något sätt. Men att leka med duvor för att de ska flyga på ett visst sätt är ogillat. Men om man tillsammans med detta också börjar satsa pengar, då blir det gärna förbjudet. Gärna folk springer efter duvor i onödan. Alltså bara, du vet som ibland folk gör. Det här är helt oislamiskt. Låt fåglarna vara i fred. Eller hur? Eller om man tar duvorna och sen börjar satsa pengar. Åt vilket håll ska den flyga, till höger, vänster? Vem av de här duvorna kommer först? Och så vidare. Då blir det ju qimar. Då blir det vadslagning. Vilket är haram i islam. Nej. Och då är det ännu värre. Då är det kyrk. Om det faller in under skrock. Nej. Nej. Nästa kapitel. Bab man kanat lahu haja. Fahuwa ahaqqu an yadhhaba ilayh. Om en person har ett ärende, eller han vill någonting från en person, då är det mer rätt att han går till den personen än gärna att personen ska komma till dig. Gärna du vill någonting från honom, då går du till honom. Och sitter inte hemma och väntar på att han ska komma till dig. Okej? Okay. Och här berättas det från Sa'id ibn Sulayman ibn Yazid ibn Thabit, som berättar från hans far, från hans farfar, yani Zayd bin Thabit, den nobla och stora sahabin, att Umar ibn Khattab kom till honom och bad om tillåtelse att få komma in en dag. Och han lät honom komma in, och Zayd bin Thabit hade sitt huvud, yani vad kan man säga, i famnen av en flicka som tog hand om hans hår eller kammade hans hår. Och då lyfte han på huvudet. Och då så sa Umar till honom, låt henne fortsätta fixa ditt hår. Och då så sa Zayd, ja Amir al-Mu'minin, om du hade skickat ett bud så hade jag kommit till dig. Och då så sa Umar, innama al-hajatu li. Det är jag som vill någonting från dig. Yani då kommer jag till dig. Och denna athar säger Sheikh al-Bani att han är Hassan. Och det sägs att Umar radiyallahu anhu kom för att fråga honom en fråga om al-fara'id, yani arvsrätt, för att Zayd bin Thabit var väldigt kunnig inom arvsrätt. Och hadithen bevisar också att det här var under Umars styre, då han sa till honom, ja Amir al-Mu'minin. Det var inte under tiden då profeten levde alayhi sallallahu alaihi wasallam, utan det var då Umar var den som styrde. Och det här tyder också på Umars ödmjukhet. Tänk er nu, han är khalifa över muslimerna, bestämmer över hela det muslimska samfundet, den högsta auktoriteten, den bästa människan. Han kunde skicka ett bud som Zayd sa. Yani, hämta hit Zayd, jag har en fråga till honom. Det skulle vara helt normalt. Men av ödmjukhet så går han till honom. Och det är också så man ska göra med kunskapen. Du ska inte sitta och vänta på att ulema kommer hem till dig, utan du ska gå till dem för att lära dig religionen. Man ska ge sig ut för att studera. Även om personen yani skulle vara, vad man kan säga, lägre i rang än dig. Omar är kunnigare. Omar har högre status. Han var den bästa människan på jorden då han var Amir al-Mu'minin. Men Zayd hade information och kunskap som han kanske inte hade i någon viss fråga. Så han då gick då till honom för att ta den här kunskapen. Och sen så säger då Zayd att jag kunde ha kommit till dig. Och han sa nej, det är jag som vill någonting från dig. Det var jag som ville någonting från dig. Och då lär vi oss av detta. Att den som vill någonting och har ett ärende hos någon, vill ha en tjänst av någon, är den som egentligen då ska vända sig till den här personen. Gå till honom, åka till honom och så vidare. Ja. Assalamu alaikum. Nästa autentiska hadith, kapitel bab, idha haddatha ar-rajulu al-qawm la yuqbilu ala wahidin. Kapitlet att om en person pratar med ett folk så ska han inte bara kolla på en person eller vända sig till en person. Och där berättas det från Habib ibn Abi Thabit som sa kanu yuhibbuna. De brukade föredra eller tycka om att om en person talade att han inte bara skulle vara vänt åt en person utan han skulle omfatta dem. Yani han skulle vara vänd mot alla. Yani salaf och sahaba hade lärt sig att från adab, från etik, från retorik när man talar, respekt, är att man kollar på alla. Du har en publik. Och tilltalar alla. Då är det också från adab att du kollar på alla. Att du inte bara tilltalar en person och kollar på en person. På samma sätt som här Sheikh Abdurrazak säger. Att det här omfattar blicken. Och det omfattar också talet. Att man omfattar dem alla med sitt tal. Om jag ska ge er råd. Och jag sitter här och kollar på en person och säger broder. I singular. Jag kollar på honom och säger broder, broder, broder. Då känner ni er exkluderade, eller hur? Ni känner er inte respekterade. Och ni känner er åtsidosatta. Men man kollar på alla. Rådet är till alla. Då kollar man på alla och man talar till alla. Man talar i plural. Förutom om det är specifikt. Som det hände vid khutba. Profeten Ali Sattaslam avbryter och säger du. Sätt dig. Du stör folk, till exempel. Du, tyst. Och så vidare. Men då är det specifikt en enskild händelse. Men generellt, han höll khutba, han talade till alla. Och var vänd mot alla. För att då visa alla den uppmärksamheten som de förtjänar. Nästa kapitel, Bab Fudul al-Nadhar. Kapitlet om att kolla för mycket. Fudul, slöseri. Men vad som här menas med att kolla på vad som inte är tillåtet. Eller vart det inte finns något behov av. Och där berättas det från Ibn Abi Hudayl som sa att Abdullah besökte en man och hade med sig någon i sitt sällskap. Och när de då gick in i huset så började hans sällskap att kolla runt. Och då så sa Abdullah, wallahi, att du yani skulle bli stucket i ögat skulle vara bättre för dig än detta. Naam. Och Sheikh Albani säger att den här affär är Hassan. Taib här. Abdullahi besökte en man tillsammans med ett sällskap. Vem är Abdullahi? Hur vet du det? Naam. För det mesta så sa vi att när det nämns i en hadith Abdullahi så är det Abdullah ibn Mas'ud. Just varför vet jag inte. Men annars nämnde de Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas och så vidare. Kallas för al-Abadila. Men som vi sa, när det bara nämns Abdullahi hos al-Muhaddithin så är det oftast då Abdullah ibn Mas'ud. Denna kunniga sahabi gick för att besöka en man och hade med sig en kompis. Och den här kompisen, när man kommer in till personen, började att stirra och kolla runt. Än kanske det fanns en kvinna som inte... han ska kolla på, det kanske fanns igen privata saker i huset som han inte ska kolla på. Och då så förbjöd Abdullahi honom från detta och svor vid Allah att det är bättre om han skulle förlora synen än att göra det som han gör. För att som vi vet så är synen en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala och denna gåva ska man använda till det som Allah tycker om. Uppskattning och tacksamhet till Allah är att bruka och använda dessa gåvor vi har fått till det som gör Allah nöjd. Och som vi vet så kan ju också blicken vara en form av zina. Som det har nämnts i den autentiska hadithen. Att ögonen gör zina. Ögonen gör zina. Gärna genom att kolla på vad som är förbjudet. Och det är inte därför Allah azza wa jalla gav oss våra ögon. Och som Ibn al-Qayyim nämner i vissa böcker. Just det här med hur en person dras och attraheras till en synd. Han nämner lite olika saker. Men en av dem är just med ögat. Att det kan vara en inkörsport till att en person faller in i haram. Och som det har nämnts av vissa av Salaf, att en person som kollar på någonting haram blir som en förgiftad pil han får i hjärtat. Yani, det leder till en shahwa. Och denna shahwa leder kanske till en tanke, till en vilja. Som i sin tur leder till att personen kanske går och gör någonting haram. Så därför har Allah azza wa jall sagt i Koranen att säga till de troende att sänka blicken. Gärna att inte kolla på vad som är förbjudet. Det berättas också här från Nafi' att en grupp från Ahlul Iraq kom till Ibn Umar och de såg en tjänsteman som hade på sig ett guldsmycke. Och då började de förvånansfullt att kolla på varandra. Och då så sa Abdullahi, ma afdanakum lishar. Yani, hur snabba är ni inte med ondska eller dåliga tankar? Naam. Här kom de här människorna till Abdullahi ibn Umar. In till honom, och han hade någon tjänsteperson där som hade på sig något guldsmycke. Vilket är förbjudet i islam. Män får inte ha guld. Och vad gjorde de här männen? De började kolla på varandra. Typ kolla, han på sig guld. Och Abdullah, han vet att det är fel, men han kanske inte hade sett det. Eller han kanske inte hade handskat med det. Eller på något sätt, Allah alam. Men här nämner Sheikh Abdurrazak att det finns två sorters människor när det kommer till att handskas med syndare. Det finns de som ser en synd och har kunskap om den och kan tillrättavisa personen. Ge personen råd, avskräcka personen, uppmuntra personen att lämna synden och så vidare. Och sen finns det de som har kunskap, men de har ingen avsikt att ändra på saker och ting. Utan de är de här typen som kanske på svenska kallas för felfinnare. De går, kolla på dem, kolla på dem. Kolla, han har ingen hijab, kolla, han har inget skägg, kolla, han ber inte. Bara sådär, kränkande, nedlåtande, utan att ha en välvilja att försöka tillrättavisa personen. Och det här var det som Abdullah kritiserade. Att vara den här typen som bara går och pekar finger åt folk. Han gör si och så. Det är inte rätt islam, utan man ska försöka korrigera det som är fel. Åtminstone så ska man vilja gott för personen, önska rahma, tycka synd om personen som halkat och gör någonting fel. Och inte bara den här att man kollar på varandra, kollar på dem. Hänger ni med? Och det här var det som Abdullah bin Umar då kritiserade. Nästa kapitel, Bab Fudul al-Kalam. Kapitlet om att snacka för mycket. Grunden i tal är att man antingen talar väl eller är tyst. Eller hur? Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyaqul khayran aw liyasmut. Som profeten alaihissalam sa, låt det som tror på Allah och den yttersta dagen tala väl eller vara tyst. Och grunden är då att man talar väl, och det kan vara någonting världsligt och det kan vara någonting religiöst. Och att man inte talar haram. Man missbrukar inte sin tunga. För allt som vi säger noteras och skrivs ner av änglar. Som Allah har sagt i Koranen, att allt som kommer ut från oss skrivs ner. Och därför ska man verkligen vara försiktig med vad man säger. Tungan har konsekvenser. Då profeten alaihissalam nämnde vägarna till paradiset, vägarna till det goda, så sa han, ska jag inte berätta för dig vad som styr allt detta? Och då så sa, vem var det? Sahabin. Han sa då, naam ya Rasulullah. Och då så sa, det var Mu'ad. Och då så sa han, han tog tag i tungan och sa, kontrollera den här. Men tungan är den som i slutändan styr allting. Och då säger han i förvåning, ja Rasulullah, kommer vi stå till svars för det vi säger? Och då så sa han, thaqilatka ummuk. Må din mamma vara tung. Eller må din mor vara förlorad. Ett ord som man säger när man förvånas över någonting på arabiska. Så sa han, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أَوَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Vad är det annars än människans eller tungans konsekvenser som får folk att kastas på sina ansikten i helvetet? i slutändan, på domedagen. Och därför så nämnde också profeten alaihissalam att en person talar ibland med ord. Han säger någonting. La yulqi bihi bal. Utan att lägga vikt på vad han säger. Men det här ordet, de här meningarna gör att Allah blir arg på honom och han faller 70 år i helvetet. På grund av några ord som han sa, som han inte trodde var allvarliga. Men de får honom att falla 70 år i helvetet. Så tungan är väldigt, väldigt farlig. Om den används på ett felaktigt sätt. Om den används på ett korrekt sätt så kan den vara bland det bästa som finns. Taib. Och därför den här hikman, om jag minns rätt, det var ju, de säger att Luqman al-Hakim var tjänare åt en person. Och hans mästare säger då att gå och slakta ett får och hämta de bästa delarna på fåret. Så han hämtade hjärtat och tungan. Taib. Och sen sa han en annan gång, slakta ett får och hämta de sämsta delarna på fåret. Så han hämtade hjärtat och tungan. Och då han blev förvånad. Du kan hämta samma. Förstår du ingenting? Han sa, jo, men om de används rätt, då är de bästa som finns. Ett rent hjärta, en god tunga. Och om de används fel och missbrukas, ett svart hjärta, ett dåligt hjärta, ett dött hjärta och en dålig tunga. Det är bland det värsta som finns. Ja. Bab Fudul al-Kalam. Kapitlet om onödigt prat. Och där berättas det från Abi Huraira att profeten alaihissalam sa: "Shiraru ummati al-tharthuruna al-mutashaddiquna al-mutafayhiquna wa khiyaru ummati ahasinuhum akhlaqa." Han säger profeten alaihissalam: "Shiraru ummati al-tharthurun." De värsta från min umma är al-tharthurun. Och tharfarun betyder de som snackar för mycket. Och jag försökte kolla upp det här ordet på svenska. Man säger då en pratkvarn. Glappkäft. Pladdermaja. Det fanns lite roliga ord. Men jag tror det här är grövre. Än en person som inte kan vara tyst. Han kan inte kontrollera sin tunga. Han bara säger vad som helst. Utan att begrunda vad han säger. Är det bra, är det dåligt, är det halal, är det haram, är det kyrk, är det kuffer, är det bidda? Han bara snackar. Det bara kommer ut. Som en radio som inte går att stänga av. Snackar han oavbrutet. Den här personen är en farfar. Okej, på arabiska. Plural, farfarun. Eller de som snackar för mycket. Och som avviker från sanningen. Eller de faller in i haram. Lite kanske grövre svenska, skitsnackare. En person som ständigt yani snackar goja. Och sen har vi al-mutashaddiquna wal-mutafayhiquna. Al-mutashaddiquna är de som också överdriver i sitt prat. Och det sägs att det betyder de som gör narr av andra människor genom att vrida på tungan. Yani vrida på munnen och på tungan. Yani de... Va? Imiterar eller gör narr av folk och gör så här grimaser när de pratar för att då sänka eller kränka personen som de gör narr av. Al-mutafayhiquna hum alladhina yatawassa'una fil kalam wa yaftahuna bihi afwahahum ma'khudh min al-fahiq wa huwa al-imtila' wal-ittisa' kadha fi an-nihaya. Yani liknande synonym här, al-mutafayhiquna, de som också överdriver i sitt prat, öppnar munnen, de är, försöker, och vissa ölar man nämner här att de som försöker att föra in högmod i sitt tal, de här människorna, de är från orten och fattar ingenting, så han använder ord som han vet ingen kan. Men det finns synonymer som alla kan, men han vill bara visa att han är över dem. Förstår ni? Han använder sig ord som gemene man behöver slå upp i en ordlista för att visa att jag kan någonting, ni är ingenting. Förstår ni? Göra folk till åtlöje med sitt tal. Hänger ni med? Det här är inte tillåtet i islam. Det här är förbjudet. En muslim ska vara ödmjuk. Och syftet är att nå ut till folk. Självklart är det bra att vara vältalig. Men om det finns synonymer och ord som folk förstår sig på, ska man inte försöka vara någon översittare, någon högmodig person över andra med sitt tal. Så de här människorna nämns då som de värsta människor. De som missbrukar sitt tal, gör åtlöje av andra och är högmodiga med sitt tal. Och de bästa från min umma är de som har den bästa karaktären. Och de bästa från min umma är de som har den bästa karaktären. Och det här lär oss återigen vikten av att ha bra akhlaq, att ha bra karaktär. Och profeten alaihissalam brukade ofta betona just det här med vem är bäst och vem är sämst i många hadither. De bästa är de som gör så och så, som har diverse egenskaper. Och de sämsta är de som gör si och så och har dessa egenskaper. För att muslimen ska vara på sin vakt. Jag ska inte vara från de som har dessa dåliga egenskaper. Och jag ska försöka vara från de som har dessa goda egenskaper så att jag blir från de bästa av muslimer. Och det finns en dars på hemsidan där jag försöker samla många av de hadither som handlar just om khiyarukum, khairukum, de bästa av er. Den bästa av er är den som gör si och så. Det är ett 20-tal hadither som samlar just de här goda egenskaperna som muslimen ska ha. Nästa kapitel, Bab vi el-Wajhain. Kapitlet om han med två ansikten. Och kapitlet efter, Bab ithmu vi el-Wajhain. Kapitlet, synden för den som har två ansikten. Och här nämner författaren först hadith Abi Huraira, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, min sharrin nas dhu el-Wajhain alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin. Här så säger Rasul alaihi salatu wassalam, från de värsta av människor är den som har två ansikten. Han möter den ena gruppen med ett ansikte och den andra gruppen med ett annat ansikte. Och vad menas här, dhu wajhain, den som har två ansikten? Yani den som är en hycklare, kan man säga. Han är falsk. Och han vill ont. Han är inte uppriktig. Den personen är bland de värsta av människor. Och här nämner Sheikh Abdurrazak exempel. Till exempel, han går till syndare. Och de sitter och pratar haram. Och han sitter, det här är jättebra. Och hit och dit, jag är med er, jag vill vara med. Jag stöttar er och allting. Sen går han till de religiösa. Jag är med er, ni är bäst. Jag är inte kriminell, jag hatar kriminella. Men han är värsta falska personen. Förstår ni? Eller han går till Ahlul Bid'a. Avvikande sektor i gruppen. Säger ni bäst, bästa ideologin. De här andra, de är extrema, de är hårda, de är hit och dit. Och sen går han till Ahlul Sunna. Säger ni är bäst, de är Ahlul Bid'a, de är inte bra. Och så vidare. Men han hela tiden har två ansikten. Med allt och alla. Och det här är falskhet. Och ibland också kan det vara en person som är fattan, en person som är namam, som vill splittra mellan folk. Han går till dem och säger, med er, de här människorna pratar illa om er. Vi måste skydda oss mot dem, vi måste bla bla bla. Och så går han till de andra och säger, de här andra människorna, de är emot er. Och gärna gör så att de vänder sig mot varandra och så vidare. Gärna den här personen är bland de värsta av människor på domedagen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Må Allah skydda oss. Och därför är det viktigt att muslimen ska vara uppriktig. Det här vackra uttalandet vi översatte från vår Hudhaifa, som sa, iyakum wa talawun. Hon säger, jag varnar er för att skifta färg. Yani fa inna din Allahi wahid. Yani Allahs religion är en. Talawun, yani att du är med dem på ett sätt, du är med dem på ett sätt. Du är inte dig själv, du är inte uppriktig. Du är falsk person. Du står inte upp för sanningen. Du viker dig för vem som helst. Och så här, smörar och du är falsk och slingrar dig. En riktig orm, hal person. Så här ska inte en muslim vara. En muslim ska vara en person som står upp för sanningen. Så gott han kan. Och inte kompromissa med religionen. Inte sälja sin religion. Utan han ska vara en person som, mashallah, är uppriktig. Och är muslim för Allahs skull. Inte för att behaga si och så. Utan för att behaga Allah Azza wa Jal. Naam. Hadithen efter är relaterad synden av den som har två ansikten. Där berättas det från Ammar bin Yasir radiyallahu anhu som sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: den som har två ansikten i dunya kommer att ha två tungor av eld på domedagen. Och sen gick en stor kraftig man förbi och då så sa profeten alaihi salam: han ifrån dem. Det här är ett exempel på en sån person som har två ansikten. Så vad är synden för den som har två ansikten utöver att han är den värsta människan på domedagen? Jo, att han kommer att komma med två tungor, en klyven tunga av eld på domedagen. Och här säger ulema att yani, hans två ansikten, vad är det som utmärker ansikte? Jo, det är hans tunga. Att han är med dem med tal. Inte bara att han går och sitter tyst. Utan det mest utmärkande är hans falskhet i hans tal. Eller hur? Och då kommer straffet i talet. Al-jaza'u min jinsil amal. Och många saker finner vi så här på domedagen. Att straffet kommer på den kroppsdel eller den saken som du gjorde haram med och så vidare. Så här, det han var falsk med, det var tungan. Och då får han straffet på domedagen av att han kommer att ha en kluven tunga av eld på domedagen. A'udhu billah. Eller i helvetet, som vissa ulema säger. Må Allah skydda oss. Nästa kapitel, bab sharru nasi men yuttaqa sharru. Kapitlet, den värsta av människor är den som man försöker att skydda sig från hans ondska. Och där berättas det från Aisha radiyallahu anha att en man bad om tillåtelse att få komma in till profeten alaihissalatu wassalam. Och han sa: låt honom komma in. Bi'sa akhul ashira. Vilken dålig person han är. Och när personen kommer in så var profeten alaihissalatu wassalam mjuk eller vänlig mot honom i talet. Och sen så säger Aisha: ja Rasulullah, du sa det som du sa, men samtidigt var du trevlig mot personen. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam: från de värsta av människor är den som folk lämnar eller folk låter bli i rädsla för att drabbas av deras ondska. Nej. Den här hadithen ska inte blandas ihop med föregående hadith. Den här hadithen belyser ett ämne som kallas för al-mudara. Och jag känner inte till något ord på svenska. Det finns ett komplicerat ord. Al-mudara betyder att man offrar dunya för att skydda dunya eller för att skydda religionen. Och det är lite att man är tillmötesgående, man har en god min och liknande. Som här, en dålig person kommer som är vulgär, han pratar dåligt, han baktalar. Då kanske det inte är smart att vara hård och taskig mot honom. För att det kommer att leda till repressalier, han kommer att yani, kanske göra någonting tillbaka. Eller du kanske har en avsikt att den här onda personen ska bli bättre. Att han ska ta del av din goda karaktär. Visa det riktiga goda beteendet man ska ha. Hänger ni med? Så därför kanske man ibland är trevlig mot en person som är otrevlig. Han är dålig. Och det är inte falskhet. Någon ska inte säga att han är falsk. Kolla, han tycker inte om honom men han är trevlig mot honom. Det är kanske för att du har den arbetskollegan. Han är en riktig skitstövel. Eller hur? Det finns alltid den här snubben på jobbet. Han är sämst. Alla hatar honom. Men du kan inte vara taskig mot honom. Eller hur? Han går till facket. Han går och snackar skit i fikarummet framför allt och alla. Och, eller hur? Han gör kaos på jobbet. Alltså, du håller en masken. Hej, hej då. Förstår du? Eller hur? Alltså, låt honom vara bara. Det kallas för al-mudara. Man offrar lite dunja för att skydda sig från hans ondska. Till skillnad från al-mudahana. Al-mudahana betyder att man kompromissar med religionen. Att du är rädd för personen och slutar att be. Rädd för personen, kvinnan tar av sin hijab. Det här är att du offrar religionen för någonting världsligt. Och det här är haram i islam. Du ska aldrig kompromissa med religionen på grund av världsliga saker. Men när det kommer till att offra världsliga saker så är det okej. Okay. Till och med ulema har nämnt en kafir, du fruktar honom att han kanske ska attackera ditt land, ni är svaga, ni är i underläge. Alltså, ge honom massa pengar, så låt oss vara. Det här är tillåtet. Det är al-mudara illa an tattaqu minhum tuqa. Yani det här är tillåtet att man gör på det här sättet. Och därför ibland i politik, folk fattar inte. Varför ger de här länderna flera miljoner till de här? Varför smörar de för dem? Det är kanske för att skydda sig från deras ondska. Yani, ni har förstört halva muslimska världen. Förstör inte oss också. Alltså, vi ger dem några miljoner. Jag ser så fast. Låt oss vara. Inte att de tycker om läget. Men för den stora nyttan. Som tyvärr många människor inte ser. De ser bara att han står och skakar hand med den här dåliga människan. Och säger, ah, khalas, de är likadana och de är onda med alla kuffar, med munafiqun, de gör ingenting för muslimerna. Fast det är kanske exakt det de gör. Men okunniga människor förstår sig inte på vad som sker bakom kulisserna. Nå. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet. Det här. Nå. Att det är tillåtet att nämna kuffar och fusak med dåliga egenskaper för att varna folk från dem. Ja, en ahlul bid'a, fusak och dåliga människor. Man får varna för dem med att nämna dåliga egenskaper. Och det faller inte in under al-riba al-muharrama. Ja. Nästa kapitel, bab al-haya, kapitlet om al-haya, blyghet. Och som Sheikh Abdurrazak nämner, vi nämner oss nu slutet på boken, och då är det som att författaren indikerar på att alla dessa goda karaktärsdrag och egenskaper går tillbaka till al-haya, går tillbaka till och relaterar det till al-haya, som är, som profeten alaihissalam sa, den mest utmärkande egenskapen för denna din, yani för våran milla, är al-haya, denna blyghet. Och blygheten är sammanlänkad med iman. När blygheten ökar, ökar iman. När blygheten minskar, minskar iman. Som författaren kommer att nämna. Och al-haya, som ni vet, är från shu'ab al-iman. Från al-imans förgreningar. Naam. Och haya är också det som avhåller människan, eller vad säger man, distansierar människan från att falla in i dåliga saker. Och det som får människan att göra goda saker. Att ha al-haya för Allah subhanahu wa ta'ala. Att skämmas över att synda. Få personen att lämna synden. Han skäms att Allah ska se honom i ett syndaktigt tillstånd. Skäms att änglarna ser honom. Skäms att det skulle komma ut att han gör den här synden. Men först och främst, han skäms för Allah azza wa jal. Så han lämnar synden. Eller att han kanske faller kort i att inte göra någonting wajib, men han skäms. Över att inte be. Varför ber jag inte? Jag skäms. Jag ska säga till Allah. Eller hur? Allah har gett mig allting gott. Och jag ska inte ens tacka honom med fem sala. Skäms. Eller hur? Ha skam i kroppen. Så al-haya håller människan borta från synder. Och författaren nämner här hadith Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, som sa att profeten alayhi salat wa salam sa, al-haya la ya'ti illa bi khayr. Al-haya för bara gott med sig. Och då så sa en man som var där, Bushair ibn Ka'b, han sa, det finns skrivet i al-hikma, yani tidigare skrifter, att al-haya, viss av den är waqar, och det finns haya som är sakina. Och vissa hadith lägger till, och han sa, och det finns haya som är svaghet, daf. Och då så sa Imran till honom, jag berättar till dig från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, och du börjar berätta för mig från dessa gamla böcker. Yani, ska du kontra eller försöka komplettera det som jag säger från profeten alaihi wasallam med vad som står i gamla böcker? Och speciellt det här tillägget att det finns viss haya som är svaghet. Det går emot att al-haya la ya'ti illa bi khair. Och i vissa hadith al-haya khairun kullu. Yani, haya är gott rent rakt igenom. Det finns ingen negativt med al-haya. Och det går emot att det skulle finnas en viss haya som är svaghet. Och här nämner ulema, det här bevisar hur sahaba radiyallahu anhum högaktade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Att de inte accepterade att någon kommer och ifrågasätter vad han har sagt. Att man sätter någon före Allah azza wa jall och hans profet. Det här fanns inte hos sahaba, utan hos dem var det sami'na wa ata'na, vi hör och vi lyder. Och du får aldrig komma och liksom ifrågasätta det som profeten alaihi wasallam har sagt med någonting. Inte ens det som finns i tidigare skrifter. Och tyvärr idag, som Sheikh Abdurrazak nämner, kommer folk och kontrar det som Allah och hans profet alaihi wasallam har sagt med andra saker. Men jag tycker, jag känner, men i vårt land, i vår kultur, det är inte passande hit och dit. Och kommer de och försöker att gärna borsta bort och sopa bort vad som står i våran religion. Och det här är utan tvekan en grov brist i deras religion, i deras iman. Utan en muslim, han har ta'zim, han högaktar profeten Muhammed a.s. och allt han har sagt. Allas, vi höjer inte rösten över det som han har sagt. Vad säger Allah azza wa jall i surat al-Hujurat? La tuqaddimu, sätt er inte själv före, eller sätt er inte era åsikter före Allah och hans sändebud. Utan vi följer Allah azza wa jall, vi följer sändebudet. Inte att de ska följa oss och vad vi tycker och känner. Utan vi rättar oss efter al-islam. Och det är det som är hela betydelsen av islam. Al-istislamu lillah bita'a. Att underkasta sig Allah i lydnad. Det är som är al-islam. Inte att islam ska underkasta sig dig. Eller vad du tycker och känner. Utan du underkastar dig Allah azza wa jalla, för Allah vet bättre. Och det här är då betydelsen av al-islam. Naam. Och sen så nämner författaren från Ibn Umar radiyallahu anhuma att han sa al-haya'u wal-iman qurina. Al-haya'u och al-iman är sammanbundna. Om den ena tas bort så tas den andra bort. Om den ena tas bort så tas den andra bort. Och det här har också berättats i en hadith som är marfu', yani från profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Eller afwan, jag kommer inte ihåg just nu. Det berättas i alla fall här från Ibn Umar. Och jag minns att den finns i Sahih Tarhib och Tarhib. Men jag kom på att det finns även där athar. Så Allah alam. I alla fall från Abdullah bin Umar. Han säger här att al-haya och al-iman är sammanlänkade. Eller de hänger ihop. Om den ena försvinner så försvinner den andra. Genom den som inte har någon haya, alltså, han har ingen iman. Och den som inte har någon iman har ingen haya. Och hadithen bevisar också att ju mera iman man får, ju högre haya får man. Och därför, vem var den personen som hade mest haya? Profeten Muhammad a.s. Liknade hans haya, liknades vid vad? En oskuldsfull flicka. I hennes djupaste, vad säger man, mest avlägsna rum i hemmet. Taib. Så al-haya hänger ihop med al-iman. Och därför, subhanallah, du ser oftast folk som kuffar eller vissa ateister och liknande. De har ingen skam i kroppen. Språket smutsigt, agerandet smutsigt. De har ingen som helst någonting som håller dem tillbaka. Det finns inga tyglar. Medan personen som har haya, han skäms för Allah. Han vet att det här är opassande. Det håller honom tillbaka. Så att de hänger ihop. Al-iman och al-haya. Och al-haya är någonting som man försöker att ta bort från muslimerna i det här landet. I det här västerländska samhället. Du vet, duscha nakna framför varandra. Och ingen haya. Prata om intima saker med vem som helst, hur som helst, på tv, på radio. Det finns ingen skam. Det finns ingen haya någonstans. Sitta och skryta om synder och haram och Allah musta'an. Det är Allah musta'an. Det är sorgligt. Och al-haya har också nämnts i en väldigt vacker hadith i Tirmidhi, där profeten alaihissalam säger istahyu min Allahi haqq al-haya. Skäms för Allah så som ni borde skämmas. Och då så sa sahaba, vi gör det, Rasulullah. Han sa, det inte det som jag menar. Och då så sa de, vad är det du menar då? Och då så sa han att skämmas för Allah som du borde är en tahfada ra'sa wa ma wa'a wa tahfada al-batn wa ma hawa wa litadhkura al-mauta wal-bila wa man arad al-akhira taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalika istahya min Allah haqq al-haya. Han säger här, sann haya är att bevara huvudet och vad som finns i huvudet. Att vara försiktig med magen och vad som finns i magen. Och att minnas döden och att du kommer att förmultna. Och den som vill ha nästa liv ska lämna det vackra i detta liv. Den som har gjort detta har haft sann haya inför Allah. Och Sheikh Albani nämner att den är yani autentisk. En tahfada ra'sa wa ma wa'a. Inshallah kanske vi kan göra en påminnelse muslimappen i sådana här hadithen. En tahfada ra'sa wa ma wa'a, att bevara huvudet och vad den omfattar. Yani, det omfattar ögonen, synen, öronen och tungan. Att skämmas för Allah. Att inte tala fult, tala perverst, tala äckligt, ljuga. Sanhaya håller dig tillbaka från detta. Att inte kolla på vad som är haram och att inte lyssna på vad som är haram. Yani det som finns i huvudet. Taib. Och sen magen och vad den omfattar, det vill säga att inte äta haram. Det är också haya. Du skäms för Allah för vad du stoppar i munnen. Och sen att tänka på döden och att du kommer att förmultna, du kommer att ligga i graven. Och den som strävar efter nästa liv lämnar försköningen av detta liv. Det är sann haya för Allah Azza wa Jal. Det är inte att vara besatt av detta världsliga liv och guld och pengar och silver, utan det är att ha sin fokus på nästa liv. Nästa kapitel, Bab al-Jafa, kapitlet om al-Jafa. Och al-Jafa är här al-Ghilza, att man är hård, man är sträng. Man är hård och man är grov, brysk och sträng. Sträv kan man också säga. Nah. Och där berättas det från Abi Bakra som sa att profeten alaihi salam sa al-haya'u min al-iman wal-imanu fil janna wal-bada'atu min al-jafa' wal-jafa'u fil nar. Al-haya'u min al-iman. Al-haya' blyghet är från iman och iman är i janna. Wal-bada'u min al-jafa' al-bada'u. Det är motsatsen till el-haya. Enligt en person är vulgär. Han har inga tyglar, inga begränsningar. Han är brysk, han är pervers. En person som är äcklig. Ja? Skamlös. Han är la-haya, helt skamlös. El-bada'a. Wal-bada'atu min el-jafa. Det är från stränghet eller grovhet. Wal-jafa'u finnar. Och denna egenskap är i elden. Yani folket av denna egenskap är i elden. Så här finner man att al-haya är från iman, för haya får människan att göra goda gärningar och att hålla sig borta från dåliga gärningar. Och ahlul iman är de som kommer att gå in i paradiset. Och ahlul jafa, folket som är hårda, vulgära, stränga, grova, yani de som inte har någon skam i kroppen, som har hårda hjärtan, är de som syndar och inte vänder sig till Allah, och de som då kommer att hamna i helvetet. Yani det här är en utmärkande egenskap hos dem. Och Allah skydda oss. Författaren nämner sen en hadith där det berättas att profeten a.s. hade ett kraftigt huvud, azim al-aynain, stora vackra ögon, och då han gick så var det som att han yani lutade sig framåt, som att han gick för en uppförsbacke. Och då han vände sig, vände han sig med hela kroppen. Och den här hadithen har vi nämnt tidigare. Men vad har denna hadith med al-haya att göra och ödmjukhet och att inte vara hård och sträng? Jo, just det här med hur profeten gick, alaihissalatu wassalam, att han gick som att han gick för en uppförsbacke. Han var stark, energisk. Men när man går för en uppförsbacke så lutar man sig lite framåt, eller hur? Så han gick inte yani med huvudet upp som en högmodig person, helt rak med huvudet upp, näsan upp i luften, som att man tror sig vara bättre än andra, utan lite framåtlutande. Och ulema säger, det ska inte heller vara överdrivet att man går som en sjuk, svag person, men att man går ödmjukt. Och också en annan ödmjukhet är att han, när han tilltalade någon eller kollade på någon, så kollade han med hela kroppen. Inte högmodigt, så här, vände på huvudet snabbt. Någon pratar med dig, du ger inte ens personen en energin av att vända på kroppen. Det är lite högmodigt, eller hur? Personen pratar med dig, vänd dig mot personen. Den som du pratar med. Så det tyder på ödmjukhet och att profeten al-Islam inte var en hård och sträng. Nästa kapitel, om du inte skäms, gör vad du vill. Och där nämns hadithen från Ibn Mas'ud, där Rasulullah alaihi salatu wassalam säger, från vad som har nått tidigare profeter är att om du inte skäms så gör vad du vill. Naam. Och denna hadith finns också med i Arba'in al-Nawawi. Och vad som menas här är från visdomsord som gått eller som uppenbarats till alla profeter, är dessa ord av visdom. Och den här hadithen kan ha två tolkningar. Den ena att den är khabar. Yani den är informativ, att den som inte har någon skam i kroppen gör vad som helst. Yani den som inte har någon skam i kroppen, han gör vad som helst. Han skäms inte. Taib. Den andra tolkningen är tahdid, att det är ett hot. Yani, vad säger Allah? Gör vad ni vill till al-kuffar. Yani, ni vill inte lyssna, gör vad ni vill, men ni ska få se. Du vet, ibland kanske säger till ett barn, gör, men du menar inte gör, men yani, gör och du ska få se. Yani, ta glassen, jag ska ta den från dig. Du ska få se, eller hur? Så att det är tahdid, yani, det är. Man varnar personen. Så hadithen har dessa två tolkningar. Och hadithen bevisar ju då att al-haya håller personen borta från att göra dåliga gärningar. Nästa kapitel, Bab al-Ghadab, kapitlet om ilska. Och där nämns hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam sa, "Laysa ash-shadidu bi-as-sur'ah, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Den starka personen är inte den som kan brotta ner andra. Den starka personen är den som kan kontrollera sig då han blir arg. Naam. Vi har nämnt lite hadith om ilska tidigare i boken. Och ilska kommer från vem? Shaitan. Är ilska någonting bra? Ilska är negativt. Men det ligger i människans natur att bli arg. Och folk varierar. Vissa kan inte kontrollera sin ilska. Vissa tappar kontrollen. Vissa människor har lättare att kontrollera sin ilska. Och här nämner profeten alaihissalam vikten av att kunna lägga band på sin ilska. Att inte ge utspel för den här ilskan. Och han säger att den starka personen är inte den som kan brotta ner andra. Den som övervinner andra med sin styrka. Utan den starka personen är den som kan kontrollera sin ilska. Och här lär vi oss en jätteviktig sak. Att styrka sitter inte bara i kroppen. Den huvudsakliga styrkan i människan är den inre styrkan. Viljekraften. Yani Allah, kolla på vårt inre, eller hur? Det är det inre som räknas. Och det är där styrkan sitter. En person kan vara jättestark. Men han har kort stubin. Och kan inte kontrollera sig när han blir arg. Han slår sönder saker, han slår sönder folk. Han skriker, han skiljer sig. Han svär, han säger fula ord, han tappar förståndet. Då är han svag. Han är inte stark, han är svag. Även om han är Mr. Muscle, så är han svag. Taib. Medan en person som är smal, han kan inte ens lyfta 30 kilo bänkpress. Men han kan kontrollera sig när han blir arg. Någon säger till honom fula saker, hans fru blir arg eller en katastrof. Han säger inte ett ord. Han är helt tyst. Han går väg därifrån. Han gör ingenting. För det är just det här med att kontrollera. Det är två, kontrollera tungan. och kontrollera kroppen. Där sitter styrkan. Att inte säga någonting haram och att inte göra någonting skadligt med sina händer. Som tyvärr vissa människor gör när de blir arga. Och sen ångrar de sig för vad de har gjort. Så sann styrka sitter i vad? Att kunna kontrollera sin ilska. Och vi kommer tillbaka till hur man kan göra. Författaren nämner lite råd här i kommande hadithen. Nästa hadith från Ibn Umar, där så säger han från ma min jur'atin a'zamu 'inda Allahi ajran min jur'ati ghaydhin kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhi Allah. Naam. Yani det finns ingenting mäktigare i belöning eller mäktigare hos Allah Azza wa Jal än en person som kan kontrollera sin ilska. Och han gör det i välbehag för att söka Allahs belöning. Söka Allahs ansikte. Nah. Här nämns det att från de högsta och bästa belöningar är att lägga band på sin ilska. Att kontrollera sin ilska. Och det heter på arabiska kadhmul ghaid, att lägga band på sin ilska. Och Allah har nämnt det här i Koranen, wal kadhimin al ghaid wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, i surat Ali Imran. Wal kadhimin al ghaid, de som lägger band på sin ilska. Och då beskriver Allah folket av paradiset. Det är de som i det här livet lägger band på sin ilska. Wal kadhimin al ghaid wal afina anin nas, och de som är förlåtande mot människor. Och Allah tycker om el-muhsinin, de som gör det goda. Så det är bland det bästa en person kan göra, att lägga band på sin ilska. Nästa kapitel, vad säger man om man blir arg? Och de hadithen har vi nämnt, men kortfattat. Ni känner säkert till hadithen, de två männen som stod och bråkade. Och profeten a.s. han sa, jag vet ett ord, om de säger detta ord så kommer ilskan att försvinna. Vad var ordet? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Så att det är också någonting som då skyddar från ilska. För ilska kommer från shaitan. Och då söker man hjälp hos Allah att bli av med den här ilskan. Genom att söka skydd hos Allah från shaitani rajim. Bab. Yaskut idha ghadib. Kapitlet att man är tyst om man blir arg. Och där berättas det från Tawus, från Ibn Abbas, som sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: علموا ويسروا علموا ويسروا ثلاث مرات وإذا غضبت فاسكت مرتين. Här sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lär ut och underlätta, lär ut och underlätta tre gånger, och om du blir arg, var tyst. Och han repeterade detta två gånger. En av de viktigaste sakerna att göra när man blir arg, det är att vara tyst. För ibland så kan den största skadan ske med vad man säger. Att en person säger saker som han inte menar. Man tappar förståndet. Och som vissa av ulema sa, att al-ghadab awwaluhu al-junun wa akhiruhu al-nadam. Början på ilska är galenskap och slutet på ilska är ånger. Awwaluhu al-junun. Junun, galenskap. Och akhiruhu an-nadam, och slutet på ilska är ånger. För det är sällan en person fattar bra beslut när han är arg och gör smarta saker. Utan det är oftast kaos. Slår sönder saker, slår sönder folk, skiljer sig, startar krig kanske till och med, om det är en ledare. Han blir arg och kallas, trycker på röda knappen och sen sen är det igång, eller hur? Då hjälper det inte att säga jag var arg. Utan jag har startat någonting som du sen inte kan sluta. Så ilska är dåligt. Här nämner då profeten a.s. att man ska vara tyst om man blir arg. Och därför så sa en andra hadithen, men samat anaja, den som är tyst klarar sig. Den som är tyst klarar sig. Ja. Och speciellt den här i hettans stund. Du blir uppretad. Du vill svara, men du är tyst. Det är ibland 2-3 minuter för att ilskan försvinner. Sök skydd oss alla från shaitan. Gå i avodå. Sätt dig, lägg dig, gå ut. Om du står, sätt dig ner och så vidare. En i chans. Tills du har lugnat ner dig, då kan du prata. Men undvik att tjafsa, föra dialog och bråka när du är arg. Och ibland mellan makar, man och fru. Hon säger, han svarar, hon säger, han svarar. Och sen det blir en katastrof i huset. Alla någonstans. Och sen kanske man skiljer sig. Och sen efter en timme, vad har vi gjort? Eller hur? Det kan hända så. Så ibland om du blir arg på din fru eller frun blir arg på mannen, var tyst. Men shaitan, subhanallah, han kommer och säger, var en man. Skulle du inte prata? Skulle du låta en kvinna säga så här till dig? Och han kommer med såna här argument. Han kommer till kvinnan. Skulle du vara tyst? Han kränker dig. Genom dina rättigheter och bla bla bla. Och den här wiswas bara. Och sen hon exploderar. Han exploderar. Och shaitan hetsar upp. Han äggar upp folk. Wallah mustan. Så man ska inte lyssna på shaitan. Bara vara tyst. Och säg, Max, vi tar diskussionen sen. Låt mig lugna ner er när vi... När vi är lugna, vi kan prata och så vidare. Man ska vara lugn och sansad. Wallah mustan. Också hadithen, en väldigt fin faida. Profeten a.s. sa 3 gånger, allimu wa yassiru. Ett väldigt vackert råd. Lär ut, gen i religionen och underlätta för folk. Och det här är bland det bästa man kan göra. Det är att lära ut al-islam. Att göra da'wa till Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah säger, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Och vem är bättre i sitt tal än den som kallar till Allah. Så det bästa man kan göra är att kalla till Allah Azza wa Jal. Att kalla till Allahs religion, lära ut al-islam. Vilket också kräver att man först lär sig islam. För du kan inte lära ut någonting som du inte kan. Så att bland det bästa man kan göra är att lära sig kunskap och sen lära ut denna kunskap. Och som det berättas från Isa a.s. att lär dig, lär ut och agera och du kommer att kallas stor i himlen. Det här nämner vissa av Salaf, det är ett väldigt vackert uttalande. Jenny, lär dig, lär ut och agera på kunskapen. Eller kanske lär dig, agera, lär ut. Så kommer du att kallas azim. Fi malakuti sama. Jenny, i himlen hos änglarna kommer du vara en mäktig person, en stor person. Den som lär ut el-islam. Och när man lär ut islam så ska man underlätta för folk. Men här säger ulema, underlätta inom islams ramar. Inte som folk tolkar underlätta idag. Man säger lätt islam idag betyder att lämna det som är wajib. Eller göra det som är haram. Hos många människor. Det har blivit. Var inte hård. Överdriv inte. Handlar ofta om att göra saker som är från islam. När de kommer med såna här kommentarer. Överdriv inte. Var inte hård. Och så vidare. Det kan vara att du säger till en person och be. Var inte hård. Ska underlätta? Behöver inte be? Lä. Utan underlätta inom islams ramar. Din och Yusur, islam är enkel. Alhamdulillah. Så det handlar bara om att lära ut islam i dess rätta skepnad. Hänger ni med? Så underlätta inom islams ramar. Och lär ut. Och bli inte arg. Taib, sista. Näst sista kapitlet. Bab ahbib habibaka haunan ma. Kapitlet älska din kära vän med en måttlig kärlek. Och här berättas det från Muhammad ibn Ubaid al-Kindi från hans far som sa att jag hörde Ali säga till ibn al-Kawa. Till Ibn al-Kawa. Han sa, här så säger Ali, och det här har också berättats från profeten a.s. Men det kända att det är från Ali. Och sen finns det ikhtilaf om det är marfo och så vidare. Men Sheikh al-Bani säger att den också är marfo. Alltså att det här är ett uttalande som också profeten a.s. har sagt. Hel tadri ma qal al-awwal. Vet ni vad de tidigare sagt? Genom tidigare folk. Visdomsord. أحبب حبيبك حونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك حونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. Hassan Ali radiyallahu anhu och profeten alayhi salam först och främst, أحبب حبيبك حونا ما. Älska den som du älskar måttligt. Kanske kommer han en dag att bli din fiende eller någon du hatar. Och hata den du hatar måttligt. Kanske han kommer att en dag bli din älskling eller den som du älskar. Jo men med. Det här uttalandet lär oss en väldigt fin sak, och det är att muslimen ska ha balans och muslimen ska inte överdriva i någonting. Muslimen ska ha balans och muslimen ska inte överdriva i någonting. Yani, ahbib habibaka hawnan ma. Även om man älskar en person så ska det inte vara en överdriven kärlek. En överdriven kärlek som går över gränsen. För vad händer den dagen personen halkar? Personen ändrar sig. Kanske han blir asa en yakuna baghidaka yawman ma. Kanske han blir din fiende en dag. Då blir du förkrossad, eller hur? Så från början, var måttlig i din kärlek. Var måttlig i din kärlek till folk. Och var också måttlig i ditt hat. Alltså överdriv inte i hat. För kanske personen du hatar en dag kommer att bli någon du älskar. Och vad ska du göra då med allt överdrivet hat som finns i hjärtat? Det går inte att få bort. Taib. Och denna athar förklaras också av den sista athar i boken. Bab la yakun bughduka talafa. Kapitlet låt inte ditt hat förgöra. Och där berättas det från Umar radiyallahu anhu, Umar ibn Khattab, att han sa la yakun hubbuka kalafa wa la bughduka talafa. Yani, överdriv inte i din kärlek och låt inte ditt hat leda till undergång. Och då så sa han som hörde denna hadith, kayfa dhak, hur? Och då så sa han att en person älskar någon överdrivet som ett litet barn. Och att en person hatar någon. Wa idha abghatta ahbabta li sahibika at-talaf. Att en person hatar så mycket att han önskar undergång för en person. Så här nämner Umar radiyallahu anhu att en persons kärlek ska inte vara överdriven. Och han liknade vid ett litet barn. Yani, ni vet ett barn som vill ha någonting. Och han står och skriker och gråter. Ja? Pappa köp, så gråter han. Ja? Den där kärleken, den är överdriven. Den är inte passande för en vuxen person. Att vara så besatt av någonting. Eller någon person. En sån kärlek är överdriven. Okej? Och ens hat ska inte heller vara överdrivet så att man önskar undergång för sin vän. Och då säger här ulema, som Sheikh Abdurazak, yani, på grund kanske av världsliga saker. Någonting litet händer. Och du börjar hata personen. Och du kanske gör dua mot personen. Må Allah förbanna dig. Må Allah stoppa dig i helvetet. Och det handlar om någon tusenlapp. Det handlar om att han krockar med din bil. Jag vet inte vad. Och du hatar honom från hela hjärtat. Och du gör lana. Och må du hamna i helvetet. Må Allah straffa dig och din familj. Och det är överdrivet. Det är telef. Du önskar undergång för en person. Och det här leder till synd hos dig. Du får inte bojkotta en muslim mer än 3 dagar för någonting världsligt. Du ska inte hata en muslim. Ni går inte in i Jannah tills ni älskar varandra. Så att det går inte riktigt ihop med iman. Att man hatar en person på det sättet. Eller att man tar till våld. Du hatar en person så mycket över någonting världsligt. Avundas honom. Att du börjar slå honom. Kanske till och med dödar en person och så vidare. Det är också telef. Du har förstört honom och hans och ditt eget liv. Genom den här överdrivna hatet. Och tyvärr många människor faller in i detta. På grund av värdelösa saker. Ser du ibland konflikter i familjer som pågår i 10, 20, 30 år. Folk som inte pratar med varandra. Och sen om du frågar vad var det som hände. Nej men han, det var en skilsmässa. Det var tjafs om pengar. Det var tjafs om mark. Det var tjafs om ett hus i vårt hemland. Om ett arv eller liknande. Och så splittras hela släkten. Och hatar varandra. Som handlar om helt oislamiskt beteende. På grund av vad? Någonting världsligt som kommer att förgå. Så en muslim ska vara måttlig i sitt hat och sin kärlek. Ska inte vara en person som överdriver i saker och ting. Och där så säger författaren, akhir kitab al-adab walhamdulillahi rabbil alamin. slutet av boken Al-Adab och lovprisad i Allah Rabbul Alamin. Och vi säger Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att gynna oss med den kunskap vi har sagt och att göra denna kunskap ett bevis för oss och inte mot oss. Och att göra oss från dem som får ta del av denna höga och goda karaktär från denna välsignade bok. Och att Allah Azza wa Jalla ska ha rahma över Imam al-Bukhari för hans enorma arbete som han har gjort. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.